lätt att döma någon. Men det kan faktiskt vara så att ju mer vi dömer, ju mindre självinsikt får vi. Ju mer vi dömer, ju mer upphöjer vi oss själva istället. Vi sätter oss på höga piedestaler. När vi bara ser brister och fel hos andra så missar vi alltid våra egna fel och brister. Vi missar totalt vårt eget sätt att leva och vi kan bli lite högmodiga. Aposteln Jakob och Paulus, olika på många sätt, men de använder nästan samma ord. Jakob skriver så här i Jakobsbrevet, det fjärde kapitlet och den tolfte versen. Men vem är du att döma din nästa? Paulus skriver så här i Romarbrevet 14:4. Vad har du rätt att döma den som är i en annans tjänst? Och det är ju så, fastän vi har valt att ta emot Jesus i våra liv, trots att vi har valt att följa honom, så fortsätter vi göra fel. Hur gärna vi än inte vill det, så blir det fel ibland. Men tänk om vi kunde ha den här attityden istället. Att när vi ser någon göra fel, när vi ser någon brista, när vi ser någon ta ett jättefelsteg, om vi istället kunde säga så här: jag ser att du har gjort fel, hur du har brustit ditt omdöme, men jag vill be för dig. Jag vill tillsammans med Herren be för dig att du ska bli stark i din svaghet och du ska få förnyad kraft och försoning med Jesus. Men efter det så vill jag också att du ber för mig. Jag behöver också styrka. Jag behöver också kraft att stå emot frestelsen. Jag behöver också försonas med Jesus, för jag har också gjort fel. Och jag tror lite den här attityden Jesus vill att vi ska ha med det här stället där han talar de här orden. Att vi, du och jag, ska ha en större förståelse, en större ödmjukhet mellan oss varandra. Och jag tror alla vi har hört, jag tror den skrevs någon gång i början på 70-talet. Elvis sjöng den mycket. Walk a mile in my shoes. Gå en mil i mina skor. Bara gå en mil i mina skor innan du talar illa om mig, kritiserar och anklagar mig. Ofta när vi dömer eller anklagar någon så vet vi inte bakgrunden. Varför människor handlar som de gör. Varför det blir som det blir. Varför det blir fel ibland. Men vi måste se omständigheter, livssituationer innan vi är där och dömer. Och vi vet inte vad den här personen har gått igenom eller går igenom just vid det här tillfället. Vi vet inte bakgrunden i deras liv, uppväxt eller vad som har hänt. Så kanske måste vi sluta döma så lättvindigt som vi många gånger gör. För det kommer bara slå mot oss själva. För vi kommer mista vår självinsikt. Vidare sa ju Jesus i texten att ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med den mått ni mäter upp med ska mätas upp åt er. Det finns naturlagar. Bland annat dragningskraften. Skulle jag gå ut i skogen och klättra upp en gran i dess topp och så kasta mig hejdlöst ut för där, så skulle jag inte dras uppåt utan jag skulle falla pladask ner till marken tack vare jordens dragningskraft. Det finns ju också bibliska naturlagar. Och en är lagen om sådd och skörd. Paulus skriver så här i Galaterbrevet 6:7. Vad man sår får man skörda. Vidare fortsätter han. Den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse ur köttet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Den som sår i sitt sätt att upphöja sig själv och döma andra, den ska också få skörda så. Men den som sår i ödmjukhet, den som sår i välsignelse, den som sår i förlåtelse och förståelse, den ska också få skörda där. I första Moseboken, det 12:e kapitlet, så står det om Abraham och hans släktled. Jag ska välsigna den som välsignar dig. Och den som förbannar dig ska jag förbanna. Välsignad det som är Guds vilja och verk, så blir jag välsignad. Välsignar jag människor som är skapade av Gud, så blir jag välsignad. Men förbannar jag istället, dömer jag istället, så kommer jag bli förbannad och jag kommer bli dömd. Sådd och skörd. Vi vet att ett av budorden så står det att du ska hedra din fader och moder, så får du länge leva i det land som Herren, din Gud, ger dig. Sådd och skörd. Som jag så får jag skörda. Och det här går igen i så många ställen i Bibeln. Att vad vi så, det får vi skörda. Parallellstället är den här texten som finns i Lukas evangelium kapitel 6, 37 och 38. Så skriver Lukas så här. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska inte ni dömas skyldiga. Frikänd, så ska ni bli frikända. Jesus ska ni få. Ett gott mått packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Med det mått ni mäter upp med ska mätas upp åt er. Här beskriver Jesus ett mått eller ett kärl. Man kan tänka sig när man fyller på ett kärl med någonting där, så fyller man ju på först. Och så skakar man ju kärlet ordentligt där, så inte det finns några luftfickor. Liksom man är verkligen säker att måttet blir fullt. Och sen trökar man ju, som man säger på småländska eller riksdag, där trökar rejält och packar det. Och så fyller man på lite till och så skakar man och så trökar man igen. Och sen sista gången så fyller man ju på, och då fyller man på rejält så det blir råge, så det rinner över. Och på samma sätt är du och jag kallade att visa kärlek, nåd och omtanke till den som behöver det mest i en situation som han eller hon minst förtjänar i. För det är då hon eller han behöver det som mest. Att vi ger i överflöd. Ge av kärlek, ge av förlåtelse. Att vi inte står där och dömer eller talar illa, utan vi verkligen ger i överflöd. För på samma sätt som vi ger kommer vi få tillbaka i överflöd. Av råge, av kärlek, av nåd. Och det är ju faktiskt så att en knuten hand, den kan inte ta emot någonting. En hand som pekar fingre, den kan inte fyllas. Men två öppna händer som omfamnar, de kan fyllas. En öppen hand som läggs på en medmänniskas axel som symbol för att man förstår och man vill be för den människan, den handen kan fyllas i överflöd. Ett hårt och tillslutet och dömande hjärta kan inte ta emot. Ett hjärta som är självupptaget och upphöjer sitt eget ego kan inte ta emot kärlek, nåd och förlåtelse. Ett hjärta som är bara ute att se fel hos andra och vara snabba till dom, det hjärtat är verkligen illa ute. Det finns ett klokt talesätt som säger att när vi pekar ut något, klassar någon eller dömer någon och pekar på den, så ska vi titta på vår egen hand. Och jag vet inte om du märker någonting med den här handen. Ett finger pekar på den människan, men tre fingrar pekar mot mig själv. Och när vi känner oss frestade att kritisera en medmänniska, så bör vi först av allt granska vårt eget liv. För så står det här. För när jag pekar på någon, så pekar jag tre fingrar mot mig själv också. Vi måste först granska vårt eget liv, handlande, och upptäcka att vi på något sätt inte är bättre själva. Vi kanske inte begår samma synd, men jag är full av andra brister. I första Johannesbrevet 1:10 står det så här. Om vi säger att inte vi har syndat, gör vi honom, alltså Jesus, till en lögnare. Hans ord finns inte i oss. Och det är ju så också, det finns ju ingen rangordning av synder. Det finns inga stora synder, det finns inga små synder. Synd som synd. Vad det än är, ingen synd är värre än någon annan. Så vi kan inte skalmäta synder och döma efter det. Paulus skriver i Romarbrevet 2 och vers 1-3. Därför finns det inget svar för dig som dömer vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över andra, över den som lever så, är välgrundad. Men du som dömer den som lever så och ändå själv gör samma sak, inbillar du att just du ska undgå Guds dom? Med det mått jag ger, med det mått så kommer jag få tillbaka. Ge av nåd, kärlek och välsignelse och förlåtande och förståelse. Vad får jag då tillbaka? Jo, nåd, kärlek, välsignelse, förståelse och förlåtande. Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga. Du som har en bjälke i ditt öga, hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så att du kan se klart och ta bort flisan ur din broders. När Jesus tar upp den här liknelsen så är han mycket väl medveten om vad han talar om. Jesus visste allt om träfliser. Han hade säkert många gånger när han stått där i Nasaret och arbetat med trästycke fått flisa i ögat och känt hur det har luggit och gnagt och skavt i ögat. Han var ju upplärd av Josef till att vara en yrkesman, till att behandla trädet, till att forma någonting ur trädet. Och jag föreställer mig att vill man ha någonting fixat i Nasaret, vill man ha hem en hantverkare, så då var det till Jesus man vände sig. Han var ju människa precis som du och jag. Och när Levi Petrus, pingströrelsens grundare i Sverige, ska skriva en biografi över Jesus liv, så kan man ju tänka sig att han skulle använda en titel som världens frälsare, Guds son eller konungars konung. Vad är det för titel han använde på de 4-5 banden i biografin av Jesus? Jo, timmermannen från Nasaret. En mänsklig titel. Och jag kan föreställa mig att det lät så här när Jesus började sin gärning och skulle gå ut och predika för människor, att har du hört om han Jesus? Ja, vilken Jesus? Ja, han timmermannen från Nasaret. Ja, ja, han ja. Han var en människa precis som du och jag. Och Jesus beskriver genom den här liknelsen att det är så lätt att se synd i andra människors liv men missa sina egna. Att peka finger mot andra men missa de tre fingrarna som pekar mot mig själv. Och det finns en berättelse i Nya testamentet. Ett möte Jesus har med en kvinna vid templet. Och det här är, ja, det finns många bra berättelser i Nya testamentet, men här är en berättelse som alltid har berört mig. Och vi kan väl läsa ifrån Johannes evangelium, det 8:e kapitlet. Alla gick hem var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och satte sig ner. Och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda fariséerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och så sa de: Mästare, denna kvinna togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Lagen föreskriver att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och att få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och så ritade han på marken med fingret. När de envisades med sin fråga så såg han upp och sade: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldsta först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, herre. Jesus sa: Inte heller jag dömer dig. Gå nu, synda inte mer. Det fanns nog ingenting som fick Jesus att skärpa sig extra mycket eller gå igång lite extra när han mötte fariseerna och skriftlärda. Det var någonting som, jag kan tänka mig att det var någonting som tändes inom honom. Och vi vet att fariseerna var en grupp av judar. Ett religiöst parti. Någon har kallat dem för en sekt, jag vet inte. De var inga präster egentligen utan vanliga judar. Inte onda på något sätt utan djupt troende, och man levde helt och hållet efter lagen. Man kunde alla bud, alla förbud som fanns i Gamla testamentet. 613 stycken, de kunde man utan till. Men problemet var att man gjorde sina liv till ett mönster. Man satte ribban i nivå att så som vi lever, så ska alla människor leva. Se, vi lever efter lagen. Vi bryter inte lagen. När man bad så gjorde man det gärna högt. Och man bad det gärna i offentlighet. När man gav en gåva så var det inte så att man smyg undan och gav den, utan titta här nu vad jag ger. Liksom. Man vill gärna uppmärksamhet när man gav. När man fastade, vilket man gjorde 2 gånger i veckan, så där gjorde man inte det för dold, utan det gjorde man gärna under uppmärksamhet så alla såg hur duktiga de var som fastade. Och på något sätt är det som att de mister sin självinsikt. De upphöjer sig själva, de har lätt att döma andra och de ser inte sina egna brister. Och så tidigt en morgon så har man kommit på en kvinna med en annan man i hennes hem i en säng. Och man tränger sig in i hennes hem och man släpar henne våldsamt med upp till tempelplatsen där man vet att Jesus sitter och undervisar. Hon hinner knappt skyla sig. Och man är lite våldsamma mot henne när man släpar henne. Och så släpper man ner henne framför Jesus fötter. Och jag kan se den här bilden inför mig. Hennes läppar är spruckna. Hon blöder lite grann. Hon känner sig naken och utsatt. Hon ligger där. Vågar inte resa sin blick. Hon känner en sån enorm skuld och smuts sköljer över hennes inre. Just där och då så vill hon bara försvinna och dö. Hennes tankar går tillbaka till hennes barndom. Hur hon hade övergivits. Hur ingen hade älskat henne. Hur hon hade fått klara sig själv. Och när hon växte upp så fick hon ingen kärlek. Hon fick ingen omtanke. Hon började sälja sig själv till andra män för att få kärlek. Men det är ju ingen verklig kärlek. Men det var hennes enda sätt att överleva och att få något. Nu låg hon där på den dammiga marken. Hon hörde skriken. Hon hörde de fördömande orden. Hon kände spotten ifrån de skriftlärda. Hur de spottade på henne där hon låg. Hon såg deras sandaler i sanden. Hon vågade inte resa sin blick. Hon hörde hur de började plocka upp stenar. Hur de tolkade Mose lag. Om hur man skulle göra med en kvinna som begick äktenskapsbrott. Hon vågade inte titta upp. Men hon förstod att framför henne satt en man. Hon hade hört talas om honom. Hon hade hört talas om att han botade sjuka. Hur han talade om ett rike, ett evigt rike. Som alla kunde få ta del av. Men hon hade aldrig känt sig värdig att vara med på de här samlingarna. Att gå i närheten och lyssna på Jesu undervisning. Hon hade känt sig smutsig. Hon hade känt sig oren. Så hon aldrig känt att hon kunde gå dit. Och nu hade stunden kommit då hon skulle dö. Då hon skulle få betala för allt det smutsiga hon gjort. Kanske var det inte mer än rätt, tänkte hon. Hon förtjänade ju inget annat. Hon förtjänade inte att leva. Hon kände hur skräcken av att dö inom. Hon kände skräcken inom sig av att dö stiga inom henne. Så hör hon någon stiga fram. Och tala till mannen framför henne. Mästare. Den här kvinnan tog vi på bar gärning i hennes säng tillsammans med en annan man. Hon begick äktenskapsbrott. Och det här kan vi ju inte tillåta. Det här måste få ett slut. Och mästare, du vet ju vad Mose lag säger. Såna här kvinnor måste stenas till döds. Vad säger du? Vi måste ju tillämpa lagen som vi har fått. Vi måste verkställa den lag som Mose har gett oss. Men mannen framför henne förblir tyst. Han svarar inte. Hon hör hur upprörda människorna runt omkring henne blir. Hur ropen höjs, hur de skriker, hur stenar fortsätter plockas upp. Och skräcken sprids inom henne på nytt. Mästare, vad säger du? Vi kan ju inte trotsa Mose lag. Vi måste ju verkställa den. Och triumfen i hans röst ekar. Nu äntligen har man lyckats måla in Jesus i ett hörn. Nu äntligen har man lyckats sätta dit Jesus. Så plötsligt hör hon mannen som sitter henne framför sig svara fariseerna. Den av er som är fri från synd. Om det finns någon av er som inte har gjort något fel. Om det finns någon av er som inte har syndat. Han ska få kasta den första stenen. Han är välkommen fram och tar sin sten och kastar på kvinnan. Och då blir det helt plötsligt tyst. Ropen och fördömelserna tystnar. Hon vågar resa sin blick lite grann upp. Och så ser hon hur mannen framför henne börjar rita lite i marken. Med sitt finger. Det står så här i Jeremia 17 och den 13 versen. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. Den som avfaller från mig liknar en skrift i sanden. De har övergivit Herren, källan med det levande vattnet. De skriftlärde och de äldste kände igen den här texten ifrån profeten. Och den slår nu mot dem med kraft. Jesus visar med att skriva i sanden att de skriftlärde hade övergivit Gud. De var som en skrift i sanden som förstörs av vind och vatten. Det går inte att uppfylla lagen i egen kraft. Det går inte att leva utan att göra fel. När man har den tron att i egen kraft och styrka att man kan leva utan fel, utan brister, utan synd, då missar man källan med det levande vattnet. Och man överger källan av liv. Man överger Herren själv. Och när Jesus säger att den som utan synd ska kasta första stenen, så blir ju de skriftlärda stumma. De tystnar totalt. Kraften ifrån Jesu ord och Jesu handling genom att rita i marken slår emot dem med kraft. Och de börjar släppa stenarna och vänder sig om och går. De äldsta först. De som var mest lärda, de som var mest upphöjda, de som ansågs kunna leva mest rent. De som hade den fullkomliga kunskapen och lagen. Det blir de som släpper stenarna först och går därifrån. Och plötsligt blir hon ensam med Jesus. Hon ligger där framför Jesu fötter. De som har anklagat henne går därifrån. Och sakta börjar hon höja sin blick. Och så möter hon hans. Och det är som att se in i himlen själv när hon ser in i hans ögon. Som är full av kärlek. Det lyser i honom. Hon känner en underbar värme sprida i sig i hennes kropp. Hon uppfylls av kraft och kärlek som hon inte kan sätta ord på. Han tar tag i hennes hand och reser henne upp. Borstar av henne dammet. Och så säger han till henne. Var tog han vägen? Och han säger det lite med glimt i ögat. Var tog han vägen? Var det ingen som dömde dig? Låtsade han sig förvånat. Och svarar honom försiktigt. Nej, herre. Inte jag heller dömer dig. Gå, synda inte mer. Och från den dagen förvandlas hela hennes liv. Hon fick äntligen möta verklig kärlek. En evig kärlek. En kärlek som inte begär något tillbaka. En kärlek som det bara var att ösa ur. Det kan resa som så att du och jag inte har begått äktenskapsbrott. Men vad Jesus vill visa med detta är att ingen är fullkomlig. Alla är vi fulla av fel och brister. Vi klampar igenom. Och rätt rejält ibland kanske. Även om vi har svårt att erkänna det. Jag tror Jesus vill att vi ska ha en attityd att vi alltid har förståelse för varandra. Att vi alltid förlåter varandra. Att alltid finnas till för varandra i alla livets skeden och situationer. Och vi har förstått av texten här idag att döma någon, att fördöma någon, att klassa någon, det gör oss bara illa själva. Det för oss längre bort från Jesus. Det för oss längre bort ifrån livets källa. Istället ska vi ge rikligt av välsignelse, förlåtelse, förståelse och kärlek. Och vi ska få tillbaka med samma mått som vi ger. Sådd och skörd. Och vidare kan jag tänka med den här kvinnan efter en tid. När hon får se den här mannen som hon har luggit framför. Den här mannen som hade rest henne upp. Den här mannen som hade visat henne kärlek och gett henne hopp. Hur han blir tillfångatagen i Jerusalem. Hon står på avstånd och ser hur de smädar, hur de bespottar honom. Precis som han har gjort med henne. Hur man slog och piskade honom helt blodig. Och hon kunde inte förstå hur han uthärdade allt. Och sedan följde hon med upp till Golgata och såg hur man hängde upp honom på ett kors. Under stort lidande förstod hon. Och då där, när hon står och ser Jesus på korset, hur han lider, så förstår hon. De stenarna som skulle kastas på henne hade nu kastats på honom. Den död som hon egentligen skulle dömas till var han nu dömd till. Hon bar alla hans synder. Och hon fick evigt liv. Hon skulle också få kunna komma att ta del av uppståndelsekraften. På samma sätt som Jesus uppstod på tredje dagen så skulle hon också få uppstå. Döden och synden hade nu inte makt längre över henne. Jag ska inte hålla på länge där utan vi har kommit till avslut där. Men jag vill läsa Jesaja 53. Du känner till det här stället så väl. Men jag blev så berörd nu på morgonen när jag läste det här stället ifrån Jesaja. Och jag läser hela kapitlet. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som har vänt sitt ansikte bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han skulle bli straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Han såg och gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt. Eller tackan som tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad, dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandets land. Straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa. Fick vila bland ogärningsmän. Fastän han aldrig hade gjort något orätt. Aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an det han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Hans ättlingar ska få ett långt liv och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare är den rättfärdige. Ge rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora. Låt honom dela bytet med de mäktiga. För han var beredd att dö och han blev räknad som syndare. När han bad om många skuld och bad för syndare. Ibland kan det vara så att det finns människor som har dömt oss. Det finns människor som har pekat finger åt oss. Det finns människor som har klassat oss. Och det där kan sitta kvar. Vi kan också vara självdömande, självkritiska. Och döma oss själva hårt. Och det här kan många gånger bli ett hinder, en spärr. Att vi inte får komma ut i full frihet. Att vi inte får komma ut till det Jesus vill att vi ska vara. Till det Jesus har kallat oss till. Den här fördömelsen kan bli som ett ok som blir tung att bära. Även om det är andra som har dömt eller är mig själv som är hård mot mig själv. Så kan det här bli en spärr. Det kan bli ett hinder för mig att få komma ut i full frihet. Vi kommer nu gå över till en förbundsdel där vi kommer bli ledda till lite lovsång. Och kanske finns du här inne som känner fördömelse. Du känner att människor har dömt dig. Och du kan inte släppa det här. Men du ska veta att du är fullkomligt fri. Det finns en som har burit all skuld. Alla de här felstegen vi tar. Allting som bara skiter sig ibland. Det har han burit. Så du behöver inte känna någon skam. Du behöver inte känna dig dömd. Och känner du att du vill ha förbön och hjälp med detta så finns det någon som är gärna med och ber för dig. För det är så viktigt att du får komma ut i frihet. Att du får komma ut till det Jesus har kallat dig till att vara. Till det Jesus vill att du ska vara. Du är inte dömd. Du är inte oren. Du är inte smutsig. Du är inte en dålig människa. Utan du är älskad. Du är en Guds pärla. En Guds pärla är du. Och han älskar dig så enormt mycket. Så ta tillfälle om du vill ha förbön. Så kommer musikerna fram här och så leder de oss lovsång. Och säger vi inför Herren en stund.